Nu lyssnar du på Radio Malmbäck och vi sänder över Höglandets närradio 103,9 MHz Radio P5. Producent denna vecka är Karl-Erik Andersson och tekniker Ann-Marie Andersson.
Ja, god morgon eller god kväll beroende på när ni lyssnar på det här programmet. Det är Karl-Erik Andersson, Malmbäcks radio, som ska underhålla en timme från er. Ja, vi befinner oss nu inför den sista månaden på året i december och vi känner kanske lite grann nu att julen närmar sig. Vi kommer att snart ha, eller vi har första advent och det kommer att vara många händelser framöver som är med julen att göra. Jag tänker egentligen bara inleda med en julsång, en gammal sådan. En sång från 1582, en tysk sådan, men som översattes till svenska av Tekla Knös 1867. Tekla Knös levde för övrigt 1815 till 1880. Det är en tysk sång, sann. Och man kan väl också säga det att texten är ju den av det är en ros utsprungen av Davids rot och stam. I texten i kören här så sjunger man av Jesse rot och stam. Och Jesse stam, det är egentligen den stamträd som David skapade, kung David gjorde. Och genom det trädet så var ju Jesus släkt med David, enligt traditionen. Vi lyssnar. Ja, jag tänkte prata lite om politiska situationen i vårt land. Situationen är ju den, och den är inte kunnat undvika att märka, med alla partistämmor som tonar upp sig nu. Vi har ett val nästa år, 2006. 2026 och hur det kommer att gå i det valet, det skulle jag inte våga gissa. Det kan vara en viss vissa prognoser nu som tyder på en viss sak, men det kan mycket väl ändra sig fram till valet. Och det kan cirkulera fram och tillbaka i dessa siffror. Det är inte så stora tal det rör sig om som ska gå över från det ena till det andra läget för att det ska bli skifte. Och sen är det ju det som jag tänkte på mer, det är ju det att det traditionella ser vi ju som att det handlar om höger-vänsterfrågor. Alltså det är Tidögruppen med Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna med stöd av Sverigedemokraterna som är till höger som styr. Vi ser en opposition som består av socialdemokrater, vänsterpartister, miljöpartister och Centern. Men alla de har olika åsikter och inte exakt samma åsikter, så det spänner rätt mycket. Centerpartiet till exempel står i de ekonomiska frågorna långt till höger, kanske till och med en bit höger om Moderaterna i vissa avseenden. Men det varierar. Men det som jag tänker så här, och som Magdalena Andersson säger ibland, att det är fel att tro att Sverige är som en tvåpartistat, att vi bara skulle ha demokrater och republikaner. Nej, vi skulle kunna tänka oss mycket fler samarbeten. Traditionellt så har det varit, vad ska vi säga, ett höger-vänstertänkande. Antingen en vänstertänkande med socialdemokraterna i spetsen och sen då med eventuellt stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och sen Centerpartiet som kan variera en hel del här i olika frågor. Men det är de olika frågorna. Och jag tänker på det att vi är ju en nation av väldigt många olika åsikter och vi blir allt fler och fler. Och situationen polariseras. Och vi kan inte tycka lika i alla frågor. Därför så kanske det är orimligt att tro att vi kan bara ha en situation i där med regeringen. Vi kanske måste tänka oss så att vi måste förhandla fram olika lösningar mellan olika intressen. Vi har ju kanske på sätt och vis en diskuterande och förhandlande demokrati. Och jag tror att vi har haft i många länder och har det över sig åt att det är ganska bra. Det som kanske inte passar om vi ser att vi har en situation i en riksdag med olika partier och mer löst samarbete, det är ju i så fall att vi har ingen statsmakt. Vi kan inte gå tillbaka till monarkin och förstärka den. Kungens makt idag, den är mer symbolisk. I så fall måste vi ändra på konstitutionen. Göra så ungefär som i Finland. Införa en president som kan ha en viss sammanhållande kraft. Och kanske stå lite grann över de olika partiintressen. Och skulle kunna vara en faktor som skulle kunna förhandla ihop praktiska lösningar om man tycker väldigt olika. Till exempel en sån fråga som energi. Det råder ju rena rama spelet, maktspelet. Men vad som vore klokt för landet, det vore att få en långsiktig energipolitisk överenskommelse. Hur mycket kärnkraft ska vi ha? Hur mycket vindkraft, solkraft? Hur mycket ska vi ha och hur ska det organiseras detta? Och vilka ställningstagningar ska jag? Att göra det utanför politiken. Att komma överens om det, här har vi en ordning. Det har man ju den ordningen i princip när det gäller försvaret. Och det har ju varit lyckosamt. Och jag tror vi måste ha det på flera områden där vi måste komma överens om den långsiktiga strategin. Sen kan det finnas detaljer där vi kan vara mer kortsiktiga och olika åsikter och spela lite mer. Jag tror att det är en utveckling som måste ha. Men att komma mot en republikansk statsordning är inte helt enkelt och kommer att ta lång tid. Så vi kommer säkert att få dras med de här problemen. Kanske vi får dras med samma regering en mandatperiod till. Eller en motsvarande oppositionell regering. Men inte, jag tror inte att det blir några stora förändringar så vidare. Men det är dags för att börja fundera på, finns det andra koalitioner, andra samarbetsformer över partigränserna, från höger till vänster. Man behöver inte vara så fastlåst i det där med vänster och höger, så fastlåst i uppfattningen. Idag så, jag menar, man pratar om en vänsterpartist idag, så är han ju inte särskilt mycket socialist egentligen. Och pratar man om med SD, så är ju de visserligen långt i höger, men det finns också rena socialistiska krav i den rörelsen. Jag tror vi måste lätta upp klassituationen något i det här. Men vi hoppas att vi kan få det, en sån situation, att vi ser lite längre på problemen och ser gemensamma mål också för vårt land. Sen tror jag vi ska gå vidare här och vi ska lyssna på lite musik. Vi ska lyssna på Marcel Jäsen. Varför det? Jo, det är en nationalsång som kom till, det var 1792. Det var folk från Marseille som var frivilliga som skulle delta i kriget mot Österrike. Det var ju så att 1789 så skedde ju en revolution i Frankrike. Vargarna och de lägre klasserna gjorde revolution och kastade ut adelsmännen. Avrättade många av dem och en del flydde. Varpå länderna så fortfarande hade konservativa ordningar, typ Österrike, Storbritannien, typ Preussen. De hade ju då intressen av att försöka och slå ner den här revolutionen. Därför så fanns det en förenad union som försökte att angripa Frankrike. Men då samlades sig många fransmän och då blev det inte bara en klasskamp utan det gällde nationen och det gällde den också. Och därför så blev den här sången blev väldigt givande för fransmännen. Men det jag skulle komma in på det är sen om nationalismen och det lyssnade vi på efter sången.
Vivre, Joseph et Rose, soldats.
på det här sättet att tanken var ju den att varje folk och som har ett gemensamt språk, gemensam kultur, bildar en nation. Jag menar, vi är ju svenskar nu, vi är finnar, vi är norrmän, danskar. Men det har vi varit ganska länge ungefär, den uppdelningen. Det har varierat lite under århundradena här och vi har besatt varandras områden. Vi tog över Skåne till exempel från Danmark och försvenskade det, för att ta ett exempel. Men på kontinenten har det varit mer våldsamt. Och tittar vi tillbaka några hundra år så fanns det ju ett stort välde som hette Österrike-Ungern. Och det ungerska monarkin, det österrikiska, den bestod ju av flera nationer. Det var ju tyskar, det var ju polacker, tjecker, ungrar, en del ukrainare kom in i det området också. Det var alltså liksom en stor folkblandning. Och det var ju likadant i de andra staterna, Ryssland till exempel. Har ju många olika nationer, många olika folk under tsardömet fram till 1917, då revolutionen skedde. Men vad som skedde efter första världskriget var ju att då uppstod ett antal nya nationer. Det var ju då Tjeckoslovakien, det var Slovakien, eller ingick i samma. Vi har Polen. Vi har de baltiska staterna som frigjorde sig från Ryssland. Vi hade Finland som frigjorde sig från Ryssland. Vi hade flera andra stater. Vi har Bulgarien, Rumänien som har frigjort sig tidigare. Och sen naturligtvis finns det ju Spanien och Portugal i söder. Och så Italien som enades av flera länder på 1870-talet. Och Tyskland som enades 1871. Vilka tyska fursten slog sig ihop med det som var stora Preussen egentligen och blev det nya tyska riket. Men, och sen har ju det gått. Tyskland var ju stort ett tag då, fram till första världskriget. Och sen förlorade ju dem och de fick avstå lite smärre områden. Och vad hände mer? Ja, det hände ju att nazismen kom till makten 1933 och skulle utvidga Tyskland ordentligt. Men vad skedde? Ja, de förlorade och när de fick dra sig tillbaka, tyskarna hade ju besittningar eller områden, naturliga områden i östra Preussen till exempel. Bodde mycket tyskar och de andra delar i Ryssland. Bodde tyskar och på andra håll i Europa. De fick ju definitivt dra sig tillbaka och flytta tillbaka till Tyskland. Och det kallas det förtreibernes, det fördrivnas organisation. Man fördrev folk helt enkelt. Tyskar fick ju bara ge sig av från sina hembygder ombord och tillbaka till det som var Västtyskland. I regel var det ju några till oss och till det gamla Östtyskland. Som ju också det gick under och involverades i Tyskland. I stället att det har flyttats och drivits folk fram och tillbaka. I Europa så var det, nazisterna mörda judarna. Man mördade 7-8 miljoner judar. Och sen så var judarna en splittrade folkgrupper här och var i Europa. Och de hade ju önskat sig ett nytt land. Det hade ju redan sedan 1800-talet börjat önska det. Och nu fick de en chans 1948, hjälpt av stormakterna. Och så fick de flytta dit till Israel. Men det som hände då, det var ju det besynliga, det var ju att då plötsligt fördrev man ju en massa palestinier som bodde där. Palestinier är inte sällan kristna palestinier, utan var ortodoxa. Och de flyttade ju egentligen till Kanada, USA eller ur Australien, och några flyttade till Europa också, och några till Sverige också, finns det exempel på här, hur det blev. Och sen flyttade många palestinier, hamnade i långa flyktingläger vid kanterna av Israel. Så där byggdes det upp en konflikt som har sen varit, och jag säger inte vem som har rätt eller fel. Jag tror att båda har fel. Jag tror aldrig tänka mig att Israel skulle ha rätt i andra delar. Lika lite som jag tror att Palestina skulle ha rätt i sina avseenden. Utan här är ju någonting som måste lösas ut. Nu får vi se hur det går med det. Trump har ju tvingat fram en fred här genom att göra en överenskommelse så att arabstaterna är med på det här, alltså arabförbundet. Och likaså Israel. Och att man ska avväpna Hamas. Alltså Hamas ska, som nu är terminerat Gaza, ska inte få finnas. Utan det ska få ett rent äkta palestinstyre. Och för att komma dit hem så krävs det FN-soldater. Och FN-soldater som jag misstänker kanske kommer från arabländerna. Men det kan även tänka sig från Europa eller andra delar av världen. Men allting kommer ju att förändras här. Men det intressanta är ju att det kan bli en lösning på problemet. Det här på något sätt så måste palestinier och israeler bli överens och kunna bo sida vid sida i långa lopp. Ett annat folk som är likadant för det är ju armenierna som bor i Kaukasus. Det var ett väldigt stort folk det där. Turkarna försökte mer eller mindre förinta dem. Antingen så försökte man tvinga dem att flytta in i turkiska familjer och tvinga dem att anta den muslimska tron. Eller så kom man som vid 1915 att mörda väldigt många armenier. 1 miljon lär ha blivit folkmördare. Så det är ju hemska saker det här med folkmord. Vi har likadant i Burma där en muslimsk grupp som inte är buddhister då tvingas fly till Bangladesh under svåra förhållanden och har bekämpats åt den burmesiska armén. Så vi har hela tiden detta med att följa folk, fördriver och så vidare. Amerikanerna var inte bättre när de tog över indianernas mark. De sköt ut bufflarna så att de inte hade en försörjning och indianerna som svalt och eller blev de kriminella eller rövare. De hade ju inget annat att göra. Och det är också så att säga tråkigheter. Och vi själva har ju inte varit helt schyssta mot våra samer eller mot våra romer som finns här. Svenska kyrkan har ju bett båda grupperna om ursäkt vid några tillfällen här, om vad som hade hänt. Så att det är någonting som jag tror att vi måste bekämpa, den här extrema nationalismen där man krigar mot varandra. Där måste man hitta former så att man kan bo ihop. Subsidiaritet, alltså kanske. Ibland är bra med lokal självstyrelse för grupper, men att de ingår i en större sammanhang och är lika berättigade. Det kan vara en lösning. Det kan absolut vara. Och EU har ju den subsidiaritetsprincipen att beslut ska aldrig fattas på högre nivå än vad som är nödvändigt. Till exempel när Storbritannien var medlem av Europeiska unionen så var ju Skottland en sån del som alltid har velat bryta sig loss från Storbritannien. I EU-sammanhang tyckte de det var bekvämt, för de var betraktade som en nationell grupp i eller distrikt eller territorium och hade en frihet gentemot London då. Nu är de ju tillbaka i samma dike som de var från början. Så får vi se hur det går, eller vilket inte är omöjligt att inom en viss tid så kommer säkert Storbritannien att vara tillbaka i det gemensamma arbetet inom Europeiska unionen. Det kanske kommer ta ett tag och det måste gå några vändor i politiken fram och tillbaka, upp och ner för höger och vänster, men så småningom så tror jag man kommer hitta den geopolitiska logiken att Storbritannien är en del av Europa. Ja, jag ska inte prata mer om det här, utan tänker bara på att våra linjer måste nog vara den att det är bra med nationella känslor, det är bra med hembygdsföreningar och allting sånt, jag är inte emot det, tvärtom. Men jag tror att det är viktigt att vi har en gemensam grundhållning. Jag brukar säga att i den kristna delen av världen så är ju kristendomen den kanon vi ska följa, det rättesnöre, snarare än det nationella kanon som man nu försöker hitta på för Sverige och annat, som jag inte tror kommer att lyckas det, för att vi är alldeles för mångsidiga och alldeles för pluralistiska redan nu, så att säga. Så det tror jag inte. Men vi får se vad det går. Men jobba på att inte överbetona nationalismen utan se att vi ingår i ett större globalt sammanhang. Jobba för globalt samarbete, tvärs över gränserna, frihandel och så långt det är möjligt. Och samarbeten på olika sidor när det gäller miljö, brottsbekämpning, arbetsmarknad, industriutveckling och så vidare. Jag ska sluta där och spela en låt av en som heter Theodorakis, en grek som spelade stor roll under, kan jag säga, det var väl 60-talets slut och 70-talets början, då Grekland fick en militärdiktatur och han befann sig i Paris och deltog i den demokratiska oppositionen. Så småningom så fick ju militären dra sig tillbaka och demokratin återinfördes i Grekland. Och Grekland blev medlem av EU och Grekland är väl idag som vilken annan demokratisk stat som helst i den bemärkelsen. Sen kan det vara en massa olika saker som särskiljer, men i princip är det det. Jag tror vi låter Theodorakis sjunga. Jag tror många har hört den här typen av sånger, inte bara som från protesttiden utan senare tiden när många människorna från Skandinavien som rest till Grekland på semester och har mött den här musiken på olika ställen, på olika gästhus eller på plaka i Aten eller vad man nu har varit, så är det Theodorakis. Theodorakis som sen blev lite mer konservativ, lite mer klassisk sångare, och han blev konservativ till den bemärkelsen att han kom att vara parlamentsledamot för Greklands konservativa eller högerparti. Tidigare han var kommunist eller socialist. Så att vi ser vad tiden ändrar allting.
Στο στρέντο φέρια σου στρώσε το στρώμα σου κι αδειό
Ja, en annan fråga som dyker upp i vårt samhälle, det är ju att det föds väldigt lite barn i samhället. Föds otroligt lite barn. Och samtidigt så konstaterar vi att alla människor blir äldre och äldre, och de blir fler och fler och fler. Om 10 år så har vi 10-3 gånger så många 80-åringar som vi har idag. Och det kan man ju tänka sig vad det betyder för äldreomsorgen, för sjukvården. Det är klart att det är vi åldringar som är kanske oftare och mer frekventa kunder i dessa sammanhang. Och då måste det finnas personal. Och det finns inte personal som räcker till den i den omfattning som kommer att krävas. Så är det inom framförallt vårdsektorn och inom omsorgssektorn. Men det kommer också att vara samma brist inom industri, inom service, industriell service, inom service, alltså hushållsservice och service, yrken, installatörer och montörer och allting sådant. En stor, stor brist. Hur ska vi klara det? Ja, dels får vi lägga om rutiner och arbetsmetoder och sådant, så vi går åt mindre arbetskraft. Men framförallt så måste man kanske återuppta en planerad arbetskraftsinvandring från länder där det finns folk. Till skillnad från tidigare då vi har haft en ganska fri invandring. Man har i stort sett kunnat komma hit eller man ska ta asyl på att stanna och sen får man utbilda sig lite grann och så kommer man in. Väldigt många har lyckats med det. Det ska man också säga att de allra flesta har gjort en väldigt bra prestation. Men så är det några som inte har hängt med. Och de har blivit liksom de som politiken har tagit sikte på att det är förskräckligt. Vi har haft en okontrollerad invandring och det kostar ju så fruktansvärt mycket pengar. Vi måste utvisa alla som eller blir de återvandrare som inte får jobb här och betala för att de åker tillbaka till sina länder och stannar där. Så är ju en del språk, röster som går, och rätt många. Och de har vunnit många poäng. Men när man kommer inse nu att det kan krävas folk, så måste vi istället ta en ny ansats. Och det är den planerade invandringen. Den planerade sådan. Alltså, vi kan säga att vi går från fri invandring, sen går vi från restrerad, så att den nästan förbjuden invandring. Och nu måste vi gå till en planerad invandring, för vi kan inte avstå från att ha folk inom vårdsektorn, servicesektorn eller inom industrin i branschen där vi ska utvecklas. Men det kanske är en lite annan karaktär på invandring än man har varit tidigare. Men vi kommer att ha det, och det är väl det jag ville säga med det framöver, att det som Hegel, Friedrich Hegel, en tysk filosof från 1700-talet, säger, 1800-talet, säger att först så hände någonting i antitesen, detta då med fri invandring. Reagerar alla mot det negativt, så kommer antitesen. Men sen inser alla att det går inte bara så, utan måste göra en syntes av detta. Och det är ju då den planerade invandringen som måste ske under kommande decennier till Sverige. Och där måste man också samarbeta internationellt, betyder mer. Samarbeta kring dessa frågor på ett aktivt sätt. Och jämna ut. Och sen kanske man måste diskutera ibland ordet att åstadkomma de här jobben i sitt eget land. Då får man kanske flytta ut dem till andra länder. Precis som man gjort inom industrin idag. Man får vara lite mer öppen för olika lösningar. Och lite, se lite mer fritt och ohämmat på vad man kan göra. Kanske måste jag ha en del åldrar så här i Spanien eller på Kanarierna. Det kanske vi har redan, men då är det en privat. Men det kanske funderar på vad är den offentliga. För att få resurser skulle flytta ut en del äldre till andra länder. Men det är mänskliga aspekter på det också. Det är inte så enkelt att flytta människor. Och det är ingenting som rekommenderar människor. Det får ju vara det frivilligt. Och om det blir lyckosamt. Mycket handlar ju också om kontakter med anhöriga. Med barn och barnbarn och allting sådant. Kunna bli äldre. Och det, så man kan måste hantera det med stor varsamhet. Och stor försiktighet. Allt vad man gör framöver. Så det blir till behag för de flesta. Vi slutar med detta och vi går vidare i vårt program. Vi ska lyssna på en sång som jag hittade bland mina sparade visor, nämligen När Jesus dig kallar, en sång från Ibra-sången kallas den. Jag tycker den är lite fin därför att den talar om hur vi ska, vi kanske får en lust att göra någonting mer. Och när, vad gör vi om Gud kallar oss? Fundera på det på när sången går. Man kan säga att det nya förbundet som slöts i Getsemane, Jesus sista nattvard, när han höjer bägaren och säger att detta är det nya förbundet. Det är det viktigaste, det är ju tecknet på det nya Guds rike som kommer. Det ersätter ju egentligen allting annat. Guds rike gäller alla folk och gäller hela världen. Vi ska gå ut i hela världen, som man säger i slutet. Våka Jesus och gör alla till lärjungar och att tro på mig. Det är ju, det står i både Matteus och Markus. Och det är ju det som vi kommer att göra. Nu så är vi 2000 år senare. Och en del filosofer som Thomas Mallip och Peter Halldorf, jag kända filosofer eller teologer nu, säger det att vi är i kristendomens afton. Vi är aftonen till den åttonde dagen. Men ni vet ju vad den åttonde dagen betyder. Det är ju den stora evighetsdagen. Vi är framme så att säga. Och vi är snart där. Krisen har gått så långt på jorden med klimatkris och krigskriser och allting. Att vi står inför en tid då Guds rike är i starkt antågande. Mycket starkt antågande. Och vi vet inte exakt hur det ser ut det där med Kristi ankomst. Men rikets, det Guds rikets framväxt. För det var ju från början växte det fram som ett senapsfrö som planteras. Fröet dör och så växer det upp. Plantas som blir stor frö där fåglarna kan bo. Och det är så med Guds rike. Det är den utvecklingen vi kan se. Jag tror att det viktiga är också med Guds rike att vi inser inte bara antalet människor. Vad är det som egentligen sker? Det är inte bara det att man säger man har antagit och läser trosbekännelsen. Utan det är det att vi frågar sig, vad har Jesus gjort i våra liv? Vad har Jesus gjort med ditt liv? Hur har det förändrats? Och hur blir vi, du medarbetare och till och med en medskapare i Guds rike? Vi måste överge egenkärleken, självupptagenheten och bli det. Visserligen finns ett problem här av många kristna som kanske har ett oordnat liv, men får ett ordnat liv. De börjar spara pengar, ge tionde till kyrkan och ett annat tionde satte man in på banken och så småningom blir man ganska rik. Det är då viktigt att man inte glömmer. Tack och Gud för att han har hjälpt dem, att vi har kommit rätt. Det kan vi göra. Men vi måste också tänka på det att vi håller kvar i det vi tror på och inte överger det och inte börja slarva och börja förfalla igen, utan att vi är trofasta, trogna Guds ord. Och vi kanske, om vi får det väldigt bra, så kan vi ju använda också vår tid för att ge hjälp åt andra människor, att skänka lycka åt andra, vilket är en stor lycka för de flesta människor. Jag ska läsa ett stycke som står här i Apostlagärningarna 2. Det står så här: de höll sig troget till apostlarnas lära och gemenskapen, till brödbrytelsen och bönerna. Fruktan kom över varje själ och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende höll sig tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde allt de ägde och hade och delade ut åt alla där behov fanns. Enet höll de sig varje dag i templet och i hemmen. Bröt de bröd och höll måltid i all anspråkslöshet med inlig glädje. De prisade Gud och var uppskattade av allt folket. Och Herren ökade varje dag antalet av dem som blev frälst. Amen. Det är alltså väldigt fint det här och är utmärkande för de kristna. Det var uppskattade av folket. Det lyste om dem. De älskade varandra och det beundrade många. Och det drog till sig folk av olika slag. Det kan jag själv vittna om att det är en viktig bit. Att när man, som jag såg, träffade på vid äldre år. De aktiva, levande församlingarna. Det drog mig till dem. Som gjorde att jag sökte inträde och ville döpas. Det är så. Det är så det sker. Jag tror också det att vi har, det för med sig ett ansvar, ett socialt ansvar. Ta hand om änkan, eller ta hand om den faderslöse, eller ta hand om invandrare. Alla detta är den sociala välfärdsstatens grund som egentligen kommer härifrån. Och det var ju naturligtvis från denna tid hälsovård och fattigvård började att utvecklas från kristendomen. Det var den kristna som började med att ta hand om spetälska, inrätta sanatorier och annat, bedriva hälsovård, bedriva hjälp till fattiga som inte satt i hjärn och så vidare. Det är en fantastisk sak som sker av solidariteten. Vi ska lyssna på en sång, Den går en väg till framtiden. Och den anvisar just det, vad det innebär att vara kristen. Inte bara att säga ja till tron, utan också att göra. Jag ska be en bön här. Hör vår bön om att bli modiga kristna som söker kontakt och samarbete. Hjälp oss bli tydliga och kämpa för rättvisa. Gud, hör vår bön om att hjälpas åt, även när vi tycker olika och har olika arbetssätt. I Jesu namn, amen. Även när vägen leder till ett kors, amen. Och det sista är ju rätt allvarligt, att även om det här leder till att vi måste offra våra liv, ber vi om att du ska ge oss kraft att kämpa till det yttersta för det vi tror på och det vi vet och det vi älskar. Jag ska läsa ett stycke till från Jakobs bok i Bibeln. Ordet, också de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår fader Abraham erkänd av rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak till altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att den var genom gärningen som tron blev fullbordad. Så uppfyllelsen så säger Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet och han kallades Guds vän. Ni ser också att en människa erkänns av rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Blev inte sjökan Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar när hon tog emot sändebuden och förde ut dem en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar. Världen är alltså oändlig. Mer än ett problem som måste lösas. Det är ett mysterium som måste beaktas med tacksamhet och hopp. Och så kan man uttrycka det. Att människan måste ta ansvar. Ta ansvar för det gemensamma hemmet. Det gemensamma hemmet som är din bostad, din familj, din plats, din kommun där du bor, din region där du bor, ditt land och hela världen. Det måste vi ta ansvar för. Ta ansvar för det som Gud har skapat och gett oss. Och det är varje människas uppgift att respektera och skydda livet i alla dess former. Det har också varit en månad i öst då man har firat den helige Franciscus av Assisi. Och det var ju en man som verkligen kunde uppmärksamma vikten av att bevara skapelsen. Skapelsen. Det är hur det sitter samman, allting i naturen, och att samhörighet med alla i skapelsen. Låt oss be för att vi får uppleva vår ömsesidiga beroende av alla skapelser som är älskade av Gud och förtjänar kärlek och respekt. Det är så det ska vara. Och nu slutligen läsa en bön av Modéus. Han uppmanar kyrkan att be på följande sätt. Be för en rättvis fred i det land där Kristus föddes. I solidaritet med alla människor. I Mellanöstern och i vårt eget land. Som drabbas och hotas av våld. Och formulera denna bön. Gud, när både nuet och framtiden känns mörk, ber vi om glimtar av hopp. Låt mig och höra detta, Jesus. Och så ska vi lyssna då avslutningsvis till Låt mig få höra om Jesus och av Amelia Lindberg. Jag tackar för att ni lyssnade till mig den här gången och jag ber om Guds välsignelse över er alla. Hoppas ni ska få en trevlig jul framöver, lite trevlig helg nu innan förjulen, advent och Lucia och allt vad det innebär. Att det ska vara en trivsam tid framöver. En tid av inspiration där ni vinner styrka, tro och kärlek. Jag ber för er om detta. I Jesu namn. Amen.
Då har du lyssnat till Radio Malmbäck som sänder över Höglandets närradio 103,9 MHz Radio P5. Och vi har lyssnat till Karl-Erik Andersson.
Jesus, skriv i mitt hjärta vårt ord. Sjung för mig sången så dyrbar, skönaste sång på vår jord. Och höra om Jesus, jag skriver.